Välkommen till Framgångspodden, mina kära framgångsvänner. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med pensionera.se. Och där ser du vad du får i pension och får bättre alternativ. Så vill du se ditt innehav, om du har lite ångest för det, vad är det som kommer hända? Jag träffar väldigt många politiker nu och de flesta pratar om hur den här pensionen totalt kommer gå åt helvete. Så där kan du se vad du har och se bättre alternativ. Det är över 60 000 som har testat tjänsten nu och där kan man få hjälp av både privatpersoner och företag och sätta ihop bra pensionslösningar. Så vill du veta mer, surfa in på pensionera.se. Det finns tiotusentals kronor att spara varje år. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Avsnitt 194 och det är med FIs partiledare Gudrun Schyman. Hon har även varit vänsterns partiledare under 10 år som har kantats både av massor av framgångar men även en del skandaler. Gå in på de utmaningar som hon har haft med alkohol som till slut nåddes den yttersta gränsen där det var en del lagbrott men även dödsfall i hennes närhet. Vi går in på hennes hjärtefrågor som feminismen och kvinnans rättigheter. Vi hoppar också in på islam, ett härligt musikquiz, men sen också förlossningsfilmen hon gjorde på 80-talet som väckte stora reaktioner där hon gjorde helt enkelt en förlossning och visade exakt allt i utbildningssyfte. Och den finns även på YouTube om ni skulle vilja se den. Hon har gjort väldigt många lyckade PR-kampanjer och en grej var att Pharrell, den här stora hiphop-idolen, tog upp henne på scen i Globen och en annan var när hon brände 100 000 kronor via FI, alltså sedlar de bara brände upp. Vi pratar om hur att vara ständigt bevakad och mycket annat. Det är många som säger att hon är en extremt skicklig och en av de bästa retorikerna och jag kan bara hålla med. Hon är riktigt, riktigt vass och en extremt erfaren politiker. Nu kör vi igång med Gudrun Schyman.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Gudrun Schyman.
Tack så mycket.
Roligt att ha dig här. Det känns som att du är en gunilla, tänkte säga. En gudinna på bland annat retorik. Du är duktig debattör.
Ja, jo, men det tycker ju många. Absolut, men jag har inga knep att lära ut. Jag har inte gått någon kurs.
Du är självlärd?
Jag är självlärd.
En hårda skola?
Det får man ju säga. Eller genom att, att jag har utsatt mig. Ja, men jag har börjat som alla andra och varit jättenervös och skrivit ordentligt på papper och läst innantill och haft skakiga händer. Och jag har gjort allt det där. Men sen så till slut så lossar det. Och det har ju tagit tid. Men det började egentligen i riksdagen. När jag blev invald i riksdagen så ska man ju, där pratar man ju på tid dessutom.
Och jag på tid?
Man har en klocka som står där. Så har man, jag vet, okej, jag har 6 minuter på mig. Så då tickar den ju ner hela tiden.
Som du ska prata om exempelvis, vi säger miljön.
Ja.
Då vet du så, okej, jag har exakt 6 minuter på mig. Och då ska jag få sagt alla de här grejerna. Och jag måste lägga upp det på ett sätt för att folk ska förstå.
Man måste tänka igenom då. Så. Och det är ju lite olika i olika debatter. Men jag gjorde ju som de flesta andra i början där. Att jag skrev ju typ ett anförande och läste innantill och betonade så det ändå blev begripbart. Men sen så hade jag såna ambitioner att göra så mycket. Alltså jag kom ju in från Vänsterpartiet då, det var ju på den tiden ett väldigt litet parti. Så jag hade ju hela fredsfrågorna, jag hade kärnkraftsnedrustningen, jag hade alla de socialpolitiska frågorna. Det var hur mycket som helst och till slut så hann jag inte skriva. Så då rafsade jag åt mig en bunt papper där jag tänkte, jag får ju ha något att hålla mig om jag får hjärnsläpp när jag står där i talarstolen. Och så tänker jag, det får ju bära eller brista. Och det gick ju bra. Och det som hände då, var ju att då hade jag ju möjlighet att lyssna på de andra. Då kunde jag ju, när jag inte var bunden utav något eget manus, så fick jag ju lyssna på vad de andra sa. Och då blev det ju en mycket roligare debatt. Då kunde jag ju svara på det de sa, och det blev mycket mer levande. Så att jag hade ett mycket större nöje utav det själv. Det blev ett samtal, och det blev istället för att vara partirepresentant efter partirepresentant kommer och läser upp sitt papper i princip.
Så tråkigt.
Ja.
Tråkigt att lyssna.
Och så där är det ju fortfarande till en del. Så att jag det var nödvändigheten som födde detta. Och sen märkte jag att jag själv tyckte att det blev mycket roligare. Och sen, så det är träning ger färdighet.
Jag tänkte på att vi ska nu hoppa in i spågumman Skyman. Och det är så här att du kommer att som en lite härlig journalist berätta nu om hur valet gick.
Ja, jag kan ju göra prognoser.
Ja, exakt. Du kan berätta här, det här är efter valet nu här. Vi träffar spågumman Skyman och du har nu din första sändning här. Ja, men hur valet gick och hur det gick för respektive parti, om det var bra eller...
Jo, men valet gick ju ganska bra, får man säga. Det kunde ha gått bättre för en del partier, framförallt det som jag själv tillhör. Men med 5% så är vi väl inne. Det är inte, jag var naturligtvis lite optimistisk, men det är man ju alltid. Jag trodde vi skulle hamna på 7 kanske, så här, i första gången. Men jag är otroligt nöjd. Jag är också väldigt nöjd med att Feministiskt initiativ kom in, Miljöpartiet höll sig kvar. Och
hur många procent kom Miljöpartiet på?
Miljöpartiet fick 4,2. Det var ju lite nervöst där på valnatten, får man ju säga. Men de höll sig kvar, och jag tycker det är bra. För att vi behöver ha en bredare opposition än vad vi hade haft annars. Alltså en möjlighet i opposition. Nu har ju Miljöpartiet varit en del av regeringsunderlaget. Och det har ju verkligen straffat sig. Men de har ju också sålt ut sin själ. Så att det var ju inte mer än rätt, så att säga. Men det finns ju också krafter inom Miljöpartiet som är mer radikala, om man säger så. Så att jag hoppas ju att det är de nu som får ta över. Och då blir det ju en bredare opposition med Vänsterpartiet, som det gick ju bra för. De fick 9, Feministiskt initiativ fick 5 och Miljöpartiet fick 4,2. Och så fick Socialdemokraterna 27. Och det här innebär att det går då att undvika ett regeringsskifte. Ja, för övriga partier så gick det så att Moderaterna blev största borgerliga parti.
På hur mycket?
22. Och Kristdemokraterna åkte ut.
De åkte ut?
Ja.
De fick far åt helvete.
Ja, det skulle de väl inte säga att det är dit de far.
Var far de då?
Ja, de hade väl siktat någonstans.
Mot himlen?
Högre upp i himlen, antar jag.
Nej, helvete men kan de inte.
De fick 3,8. Det var ju väldigt spännande där på valnatten. Men det var ju inte oväntat. De har ju legat under 4%-spärren väldigt länge. Sverigedemokraterna fick 16. De är säkert besvikna. De hade nog räknat med att bli andra största parti, tror jag. Och de har ju varit uppe på siffror på runt 20 innan valet. Så att de är nog lite lätt besvikna. Centerpartiet fick 9. Vilket ju är bättre än deras förra val, men inte riktigt i toppen då, får man väl säga.
Vad tror du Anna Lööf hoppas på då?
Hon hade väl kanske hoppats på mer, men jag tror att det här är realistiskt.
Ja,
och jag, jag tror att hon är nöjd ändå, för att hon är ju, alltså Liberalerna fick 6, så Centerpartiet är ju nu det näst största borgerliga partiet. Ja.
Och det här som du säger, är det realistiskt?
Ja.
Det känns väldigt realistiskt.
Ja, ja, det känns väldigt realistiskt. Mm.
Och vad är det du hoppas på absolut mest för Feministiskt initiativ? Är det då att ni ska göra ett samarbete med grön, rosa, röd?
Ja.
Det blir en
ja. Sån och typ kanske av... inte ett regeringssamarbete, men det finns ändå... Vi måste få in en vi måste få in starka röster för fred och nedrustning mot den här vansinniga militarismen som nu så många hyllar. Vi måste få in miljöfrågorna med en helt annan kraft, och vi måste stärka mänskliga rättigheter. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter, men vi har attacker mot mänskliga rättigheter på alla fronter. Det gäller hbtq-personer, det gäller hela katastrofala flyktingmottagningen och de ensamkommande barnen och så vidare. Och det här ser vi ju, den här kantringen över till nationalism och rasism och attacken mot mänskliga rättigheter ser vi ju, har vi ju sett nu i Sverige i hela valrörelsen. Och vi ser det i Europa. Och det är allvar. Vi pratade mycket om det här i valrörelsen som vi just har avslutat. Och krävde att vi måste ta ansvar för demokratin. Vi måste säkra demokratin och stärka mänskliga rättigheter. Och det är det vi måste fortsätta med nu i riksdagen.
Men varför är det så att männen då går emot kvinnan och inte vill att kvinnans rättigheter ska vara lika stora som männen?
För att makt är alltid en relation. Är det någon som har mer makt så är det på bekostnad av att någon har mindre. Och om vi ska ha ett samhälle där vi har lika mycket makt, vilket ju är definitionen då på jämställdhet, vi ska ha lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv, oavsett om vi är kvinnor eller män. Det är ju liksom definitionen, och det säger ju alla ja till. Alla i riksdagen har sagt, ja, så ska vi ha det. Det är undermål, det ena är representation, att det ska synas i samhället på alla nivåer, att kvinnor kan vara, kvinnor och män kan vara överallt. Har vi kommit dit, tycker du?
Inte än.
Nej, det andra handlar om ekonomisk självständighet i livet och livet ut. Det handlar alltså om jämställda löner och pensioner. Har vi kommit dit?
Nej.
Nej, det tredje handlar om reproduktionen. Att vi ska dela lika på ansvaret för föräldraskapet och det obetalda arbetet hemma. Har vi kommit dit?
Inte än.
Nej, och det fjärde handlar om att vi ska utplåna mäns våld mot kvinnor. Har vi kommit dit?
Det har vi inte heller faktiskt.
Nej. Alltså, om jag frågar dig, är Sverige ett jämställt land? Så är svaret...
Svaret är då nej.
Ja, svaret är nej. Och detta är inte en åsikt, utan det är en kunskap. Allt detta finns väl dokumenterat. Statistiska centralbyrån ger ut ett litet häfte vartannat år. Lathund om jämställdhet, på tal om kvinnor och män, heter den. Hela våra liv är dokumenterade. Allt är uppdelat på kön. Allt. Och där finns det fakta. Och det är först när man har tagit till sig de fakta som man kan sen ha en åsikt. Och en åsikt kan ju vara att det där skiter väl jag i. Jag tycker det är fine ändå. Och det är uppenbart att väldigt många har det. Och att det finns ett motstånd. Det är inga svåra saker detta. Men det finns ett motstånd för att normen i samhället om hur det ska vara är så stark. Och om vi rubbar på det här att gruppen män har mer makt och inflytande på kvinnors bekostnad och det är en relation, ska vi ändra på den så kommer det ju att röra sig på bägge håll.
Alltså kort och gott är det alltså att männen vill inte att kvinnan ska ha mer makt, för att då kommer det att vara bekostnad på männens makt. Men 96 så var ju du med på morgonen. Det är ju jättelänge sedan. Men jag tycker också det är intressant att beröra det här, för att det är ju, jag har många vänner som har jätteproblem med. En av mina närmsta vänner har bland annat liksom superproblem med det och har lagt in och så. Och här kan vi lyssna på ett klipp när du kommer ut och säger att du är alkoholist.
Det har ryktats och tisslat och tasslats en del om dig det senaste året om att folk har sett dig på fester inte helt nykter. Vad ligger bakom det här?
Det finns en sanning i det. Och bakgrunden är varför man hamnar i situationer som man inte alltid kan bemästra. Det är ju en lång historia.
Ja. Hur var det att gå ut 96 och erkänna för alla och dig själv att du hade problem?
Ja, jag såg ingen annan utväg. Jag har aldrig varit särskilt bra på att ljuga. Och det här med att ta time out eller försvinna, det har aldrig legat för mig heller. Och det var ju så, jag hade problem. Jag fick ju erkänna det. Och jag sa ju inte då att jag var alkoholist. Så långt hade jag ju inte kommit, utan jag satt ju där och skruvade på mig och sa att jag hade problem. Ja, det var ju så. Det var ju, sen var det ju en process att komma fram till att säga detta förhatliga, att jag är alkoholist. Och den processen kom jag ju in i först när jag var i behandling på Nämndemansgården, enligt det här 12-stegsprogrammet. Och då, du vet, då är det ju så, då sätter man sig i en ring där alla säger hej, och så säger man sitt namn och så säger man jag är alkoholist eller jag är narkoman eller vad man nu säger, frejdigt. När jag kom där, så var ju inte jag anonym direkt. Det bygger ju på det att man är så och så. Men det var ju inte jag. Men jag satt där och sa hej, ja, hej, jag heter Gudrun. Jag har problem med alkoholen och sådär. Och jag höll på tredje dagen, så sa jag hej, jag heter Gudrun och jag är alkoholist. Ja. Och då hade jag ju gått där i tre dagar och pratat med andra och varit i samtal. Och till slut så kunde jag ju inte hitta någonting som skilde mig från de andra. Nej. Mitt förhållande till spriten. Jag var ju likadan. Mm. Vi beter oss ju likadan som människor. Så jag förstår, man försöker ju länge och säga ja, men det är så speciellt. För mig är det väldigt speciellt här. Och jag kan inte så där. Och det går inte, finns ingen hjälp för mig. För mina omständigheter är så speciella. Och det är ingen som förstår det. Och det, man håller ju på så där för att försvara sig och förklara sig. Och gömma sig från att slippa ta den där slutgiltiga ställningen. Men efter tre dagar så var jag tvungen att ge upp tanken på att jag var så speciell i förhållande till spriten. Jag var precis likadan som alla andra. Och då kunde jag ju säga det, och det var väldigt bra. Det var väldigt avgörande för att kunna ta emot hjälp. Mm. För att acceptera att okej, jag är alkoholist, då måste jag ju också ta emot den hjälp som man behöver ha. Precis som med vilken annan sjukdom som helst. Så det var viktigt. Smärtsamt, men viktigt.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Ja, då kommer vi in på de sista frågorna. Och då tänkte jag att du får ge ett tips till en 20- och en 30-åring. Vad hade du gett för tips om vi börjar med en 20-åring?
Tips på vilket område då?
Ja, du får ge ett tips till att de ska bli lyckligare i livet eller hitta sig själva mer. Något tips bara generellt till en 20-åring?
Ja, men jag tycker det är svårt att kategorisera i ålder. Den erfarenhet som jag skulle vilja ge är att de kommer att bära alla åldrar inom sig. Och det betyder att man behöver inte vara så åldersfixerad. Utan man kan fundera och agera mer istället utifrån vem är jag som människa. Jag tror att det är viktigt att frikoppla sig från de här könsstereotyperna och fyrkantiga normerna som vi har i samhället. Som ju förhindrar oss på olika sätt att vara just människor. Och vi är ju mycket mera olika som individer än vad vi är olika utifrån kön, om vi fick frihet. Och den insikten och den kunskapen hade jag ju önskat att jag hade haft mycket tidigare. Då hade jag kunnat hantera mycket i livet på ett annat sätt, tror jag. Men den kunskapen finns ju tillgänglig nu på ett annat sätt, genom feminismen.
Vad kommer du göra efter politiken?
Ja, jag tänker inte i termer av efter. Jag håller på.
Du gör nu.
Ja.
Du gör det du vill göra nu.
Ja. Mm. Och det, alltså, jag tycker också att det är att vara medborgare. Vi är ju inte bara individer. Vi är ju också medborgare. Och vill vi fortsätta att leva i en demokrati med ändå en idé om varje människas lika värde, då måste vi också använda de demokratiska verktygen. Och då måste vi fylla på med nya kunskaper och nya analyser om de här representativa systemen som vi har, den representativa demokratin och parlamentarismen. Om det ska fungera så måste ju människor också kunna känna sig representerade och måste också kunna representera. Och det här är ju innebörden i att vara medborgare, och den möjligheten har heller ingenting med ålder att göra.
Men du, jag får tacka jättemycket att du kom hit, Gudrun Schyman. Det har varit ett jättehärligt samtal, och nu vet jag att du ska iväg på nästa grej, men jag hade ju så många mer grejer att prata med dig om, så det tyder ju på att du har ett väldigt intressant liv och gör väldigt intressanta saker och har mycket intressanta åsikter. Men hur kändes det? Kändes det bra?
Ja, det känns utmärkt. Jag får väl komma tillbaka.
Verkligen. Stort, stort tack att du kom.
Ja, tack. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Tack så mycket för att du lyssnade på det här avsnittet och hoppas att du gillade det. Jag kan ge en liten avslöjning vem det är som kommer komma på onsdag. Och det är ingen mindre än Melly Berntsson. En av de yngsta gästerna som varit med i Framgångspodden. Hon är extremt framgångsrik hästryttaren. Riktigt, riktigt häftig tjej. Jag har också en liten kampanj nu, att det man ger får man tillbaka. Så är det så att du lägger upp Framgångspodden på antingen Instagram eller Instastory och taggar mig, så kommer jag att skriva någon fin kommentar till dig och även följa dig. Så det är väl jättehäftigt. Du får en fin karma och något fint tillbaka. Så gillar du podden får du supergärna sprida den. Det hade varit superschysst. Ha nu en jättebra vecka.